Ja, men det är tisdag den 21 juli. Bollklubben är tillbaka. Lite mer i normal skrud nu när vi tar sats mot en allsvensk, ska vi säga, sensommar- och höstsäsong. Ja. Vi har ett riktigt kul program framför oss där Henrik Rydström kommer till oss i senare delen av programmet. Vi ska ringa upp Sebastian Eriksson, Blåvitt-ikonen, snacka lite om vad som sker där och vad han gör nu efter karriären. Men mycket annat ska vi hinna med innan vi tar de gästerna. Irma, Nordin, har ni släppt VM-bubblan? Jag kanske riktar mig mer till dig, Irma, som var i sändning för 2 dagar sedan.
Ja.
Det blev sommarlov i en dag.
Ja, men det blev verkligen. Nu är det över och nu går vi vidare i livet. Har du kollat något?
Oj.
Bollklubben har tagit uppehåll också.
Nej, jag har kollat en del faktiskt. Några matcher har jag ändå hunnit med.
Men det här
några
är ju faktiskt sant, att Nordin, du älskar ju fotboll, men ja, du är ju svag på internationell fotboll.
Ja.
Du kollar ju inte.
Nej, om vi går tillbaka ett år så var det 0. Mm. Nu har det ändå blivit lite mer. Med tanke på att man har gått över till den här kanalen som har lite andra rättigheter. Så det blir väl lite mer internationell, men absolut inte ens en promille av den svenska fotbollen.
Jag tycker det är refreshing. Alltså så, Champions League-final. Ska du komma hem och kolla? Får se om jag kollar den.
Den såg vi faktiskt ihop, jag och Nordin.
Ja, det gjorde vi
Champions
faktiskt.
Champions League-final i Malmö.
Ja,
men
jobbade.
Hur mycket såg vi av den?
Det är nej, vi åkte till Malmö för att se den ihop.
Av vilken anledning såg ni inte så mycket?
Ja, men det var... Ja, precis. Vi var tvungna att kyla ner oss efter en lång sändning. Det var kul.
Ja,
kul. Den ska vi inte snacka så mycket om nu. Men det händer grejer om vi släpper VM, pratar allsvenskan som också är mitt inne i en sillig sommar. Ska vi ta den stora grejen som jag håller på att bli klar? Vi ska väl inte ropa hejen. Hammarby ska väl inte ropa hejen, men... Amin Boudry, tidigare Gais-profilen som har varit och vänt vad det verkar borta på västkusten i USA. Nu är han detaljer ifrån Hammarby. Det här kan bli en av, eller inte bara en av, den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
Det måste ju vara den dyraste. Med tanke på om de här uppgifterna som står lite överallt stämmer, att han om 36 miljoner, då är han den dyraste skulle jag säga. Jag kommer inte på någon annan som ens var i närheten. Mikael Andersson var väl dyr, och sen har vi väl Lind också till Bayern som är dyrt på det sättet när vi snackar om de summorna. Men Boudry är nog den dyraste, det måste det vara.
Skulle han förtjäna att vara den dyraste värvningen till allsvenskan genom tiderna?
Bra fråga.
Han var klurig.
Alltså, när man kollar på vad han gjorde i Gais och varför han blev såld, så ja. För kan man få den nivån till Hammarby, så är det klart att det ökar Hammarbys chanser rejält att vinna SM-guld, om inte det här året, men följande om man inte hinner säljas innan dess. Men jag efter att ha hört Hammarby hur de resonerar i några säsonger, så trodde jag inte att de skulle lägga de här summorna än en gång, om man tar in Lind också och nu Boudry. Trodde de inte skulle värva för de här summorna, men det är ju jättetrevligt om vi får tillbaka Boudry till allsvenskan, för det är ju en av de spelare som är mest underhållande att titta på.
Nummer ett är ju, det här kommer ju bara bli mer och mer av den här typen av vara på grund av inflationen, så att säga. De här spelarna som gick för 10 år sedan för 15-16 mil är ju till och med något år längre tillbaka. Det är klart att det har väl ungefär jämnbördig med tanke på just som är så inflationen och pengarvärdet. Men det var en kollega till mig och Irma, och faktiskt det nu också, som sa att Hammarby borde göra den här typen av värvningar. Ja, Alexander Axén, där många dumförklarade honom faktiskt.
Vilka gjorde det?
Ja, många. Det är en hel del bajare faktiskt.
Och uppdatera, hur länge sedan var det här?
Förra året. Mm. Och att det går emot det Hammarby håller på med och allt det här. Men,
kanske sådde ett litet frö.
Ja, förmodligen har han ju tjatat så mycket som orkar inte lyssna på han längre. Så de gjorde väl det han sa. Men det är ju någonstans, det är ju ändå anmärkningsvärt. Vi en brider och vänder på det, att Hammarby i senaste 2 övergångar, absolut Renick däremellan och sådär. Men det är ju 60 miljoner på 2 spelare i bara övergång. Och sen ska vi inte prata om sign-on, agentkostnader och lön ytterligare på det. Jag tycker ju att det här är super, och det hit Hammarby måste gå och börja investera större pengar i truppen, tycker jag personligen. Så
man kan ju inte säga något annat heller än att Hjelmberg har gett Hammarby de största chanserna att vinna SM-guld och lyckas. För det är ju definitivt. Den här truppen är så himla, himla bra nu. Startelvan, inhoppare, Henrik Rydström som har vunnit SM-guld förut. Så det går inte att gnälla på vad Hjelmberg har gjort sett till alltså Hammarbys chanser att vinna SM-guld. Nej.
Det var många också som pratade om klarar Hjelmberg att vara den här sportchefen. Han får väl vara det interim tillfälligt så länge, för vi tror inte han har det i sig. Han har ju också motbevisat rätt många och han gör ett fantastiskt jobb i Hammarby. Och det här är för mig att värva Bodri för de här pengarna ser jag. Sen är ju såklart, vad är planen? Han är trots allt, han är 0-4 va? Även om han inte har fyllt än, jag tror han fyller sent september, oktober någon gång. Det är fortfarande en ålder vi vet ju om efter 23 och sådär, men Hammarby för mig gör väldigt mycket rätt saker och Bodri kommer man ju kunna säga det, även om han är över 23 och går upp mot 24 på grund av den kvaliteten som killen har.
Vad kommer
han
spela tror vi? Vem kommer han peta liksom?
Ja, han är
för
ju...
den pengen måste han ju peta någon.
Ja, givetvis. Men
om,
jag menar,
om, vi liksom, om vi tar bort det krassa och rent ekonomiska så blir ju nästa steg. Ja, på vilken position ska han in, hur ska han användas? Det är nästa steg.
Mm.
Ja, de har ju, det är ju en hel del spelare.
Den är ju inte given.
Alltså, nej, men så är det ju. Han kan ju spela.
Det är givet att han kommer spela såklart, men med vem han kommer peta. Sen får vi se vad som händer med Majed och så, men han kommer inte
tog
spela.
Tog några veckor för Victor Lind. Han gick inte in och bara startade direkt, trots att han var så pass dyr.
Nej, så är det ju. Sen får vi, Bodri kommer ju spela. Mm. Så är det ju. Sen på bekostnad av vem eller vart, eller blir det att Bayern går vidare till Europa och får det här ligaspelet i vilken... ja, om det blir Europa League eller om det blir Conference League, så det underlättar ju för Hammarby. Men jag är ganska säker på, det finns ju fortfarande ganska många spelare i Hammarby som du behöver göra någonting åt. Nu menar jag inte att de är dåliga, men du har ganska många spelare som typ 6-7 spelare kanske i mitt tycke som du behöver, det behöver hända någonting med. Du kan inte sälja alla 7 om vid ett och samma fönster. Du kanske måste sälja 2 nu, 2 i vinter, 2 nästa sommar. Så du behöver portionera ut det. Så att, det ska bli intressant att se vad Hammarby gör. Men någon spelare måste de...
Majed gissningsvis, eller? Kanske.
Yttrar...
Han har varit så bra nu också.
Ja, precis.
Avyttrar, alltså göra sig av med eventuellt.
Ja, precis. Och det är ju på grund av att de innehåller den kvaliteten. Men samtidigt, den pengen du får nu kontra... Vi säger nu att du har ju där Europa-kval mot Anderlecht. Så är att någon gör en jättematch där. Mm. Då helt plötsligt får du andra intressenter och ökar priset. Så, jag tror inte att Bayern kommer släppa någonting nu. Men låt det här Europa-kvalet och lite Europa gå, så tror jag nog ett par tre spelare kommer säljas.
Hörrni, gör som Emil. Gå in på Fotbollskanalen. Där kan ni ställa frågor. Framförallt då till, ja, för all del Sebastian Eriksson. Men kanske framförallt Henrik Rydström. Det har redan trillat till en del frågor. Hammarbys relativt nya tränare som kommer hit om en liten stund. Emil undrar då. Presenteras Bodri idag? Hur nära är det att bli klart, Nordin? Vad är det senaste du vet? Du som har örat mot
Nordin
asfalten.
Nordin vet alltid för mycket. Så vi kan liksom inte skicka det här på Nordin. För det blir...
han är inte klar än. Men,
han är inte presenterad.
Så... Nej, precis. Jag tror, han är inte klar än. Det finns alltid en läkarundersökning kvar att göra. Och där vi har lärt oss fotboll ska man inte ropa hej innan någonting påskrivet. Men det är ju såklart... Jag tror att alla parter är överens. Det är bara väntas på undersökning.
Jag tror han är klar det närmaste dygnet.
Fråga Manne i Mjällby, eller kanske Emanuele Kong då. Vi kan väl bolla över till det. Det verkar spricka mellan Malmö och Hajduk Split. Eller inte mellan de parterna, utan mer mellan Kong och läkarundersökningen med den kroatiska storklubben. Ja, någonting gick snett när han väl var på plats.
Ja, så är det ju. Det vet vi ju att Kong har missat en hel del under våren här på grund av en knäskada. Så det skulle väl i så fall vara det. Men nu har han ju varit tillbaka till de har spelat U21-matcher och sådär, gjort något inhopp. Så det är väl någonting som spökar i det där knät. Förmodligen då inget allvarligt eftersom Malmö inte har... Eller Malmö låter honom komma tillbaka och träna. Så det kan väl handla om någon menisk eller något sånt där skulle jag tippa på.
Men
det
är tungt när man fixar den där affären som... Vad jag, mitt tycke i alla fall, utifrån vad Kong har levererat så... väldigt lyckat att få han till en så bra...
Ja, men Hajduk Split är ju en drömklubb.
Alltså, verkligen.
Ja. Häftigt för hans del.
Ja, men också nästa steg nu då. Vilket lag kommer ta honom när de vet att han har failat en läkarundersökning? Det är ju...
Då även starkt av Malmö, eller? För det har ju inte alls blivit som han själv eller Malmö trodde, hoppades på. Även om man kanske får tillbaka lite nu då. Men han kom från Empoli, sen då spelat i Serie A och så rakt in i Allsvenskan, fortfarande relativt ung. Det har inte blivit så bra för Kong i Allsvenskan.
Nej, det måste vi ju kunna säga att inte. Det är faktiskt, jag trodde att det skulle bli mycket bättre än vad det har blivit. Det har inte alls varit lyckat. Malmö och han har inte varit någon bra match. Och vi kan väl också fråga Rydström, för det var under Rydström man tog in honom. Kan vi väl höra vad han tycker om den värvningen där och då i Malmö och sådär.
Han får skynda sig hit nu.
Ja, precis. Men det måste ju också, det här måste ju Malmö, om jag hade varit Malmös kommunikationsavdelning eller deras sportavdelning, hade jag varit väldigt tydlig med vad som gick snett i den här läkarundersökningen, så att folk utåt får reda på vad det var och andra klubbar får reda på vad det var, kontra att man bara ska portionera ut det till agenter och sen vid någon intresse här och där och kunna berätta vad det var, utan ut med och säg vad som var felet med den läkarundersökningen är mitt tips.
Ett annat hett rykte, men då håller vi oss ändå kvar inom de allsvenska ramarna. Det är ju Charles Sago Jr., han som har gjort succé här under första halvan av säsongen i Kalmar. AIK har noterat hans framfart. Gjorde 8:e assisten för säsongen igår. Ja. Det är en bra spelare.
Ja, verkligen. Och AIK som har varit väldigt bra nu, tre matcher i följd, hade varit perfekt i AIK. Jag tror att det kommer bli av också. Men
är han lite av den där spelartypen som José Ribeiro eftersöker?
Att han
är en ytter som ändå är lite mer spelare i den här fickan, som man brukar kalla det. Att han kan spela också ganska
verkligen
mycket centralt. Inte en renodlad ytter som kanske Sadok Johanna är lite mer typen av.
Nej, men det här är ju en topp spelare. Alltså, jag älskar den killen. Egenskaper och kan spela ytter, skulle kunna spela tia, skulle kunna spela nia, som han har gjort i Kalmar en del också. Så att den här, att om det blir AIK så är det bara att säga grattis. Men hade jag varit sportchef i ett flertalet klubbar här i Allsvenskan, så hade inte jag låtit AIK bara ta den spelaren, det kan jag säga.
Malmö kanske?
Definitivt. Det finns en hel del. IFK Göteborg behöver spelare.
Jo, men skulle han välja Göteborg framför Malmö eller AIK?
Förmodligen inte, men man får väl ändå försöka, tänker jag. Det skulle han såklart inte.
För hans karriär så skulle han ju inte. Nej. Jag hade inte tipsat att gå till IFK Göteborg framför AIK eller Malmö.
Nej. Innan vi går över till, ni har ju listat några av de hetaste eller bästa övergångarna under det här sommarfönstret. Hänt en del ändå. Men om vi ska vara lite newsiga. Christos Almiras, det är ett namn jag gillar, nye greken som är klar för Djurgården ett par dagar sedan, central mittfältare. Är det någon som vet någonting? Har ni hunnit sätta er in i vad det här är för spelare, om han kan bidra här omgående? Vad tror ni?
Jag tror att han kan bidra omgående. Om man kollar på honom och tittar på Y-scout som vi har användning av, så är det en bra central mittfältare, men det är också en spelare som mest troligt kommer bli bättre såklart för hans ålder och liksom han kommer inte ha sin peak nu, men jag tror han kan gå in i ett startande mittfält hos Djurgården. Så vet jag inte vad kommer hända med Siltanen till exempel, eller Bo Hegland och så vidare. Skulle de
eller Findell?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror inte. Det där går ner väldigt.
Jag tror inte
sitter på bra källor.
Det tror jag. Jag sitter på bra källor, men jag vet
väldigt,
inte.
Det var väldigt snabbt.
Det var jäkla, det var ju hammare bara rakt ner.
Jag tror bara inte. Jag lovar att jag inte vet. Men jag lovar att jag inte vet vad han ska göra. Jag vet inget. Jag vet mycket,
men
jag
har inte varit ryktesfritt, menar jag.
Jag tror ju så för att...
ren känsla.
Nej, men jag tror inte Djurgården skulle släppa så många centrala mittfältare. Det låter helt galet om du skulle släppa Hegland, Siltanen, Findell. De har ju knappt något kvar då. Det är osannolikt, tror jag.
Inte alla samtidigt, det håller jag med om.
Nej, men Siltanen tror jag att man kan tjäna mer på än... en Findell sett till ålder och sådär. Än mer, jag tror att det är de siffrorna som Djurgården kommunicerade, eller jag vet inte vad Djurgården kommunicerade, men de siffrorna som omgav Siltanen för bara ett år sedan kändes ju lite som fantasisiffror då, tyckte jag. Och jag tror inte man skulle kunna snudda på de siffrorna riktigt.
Nej, jag är enig. Kan du sälja Siltanen så sälj. Jag är inte... det största fanet av den spelaren. Det
för går, mycket sidled, va?
Alldeles för mycket sidled, går alldeles för sakta, tycker jag personligen. Hans förflyttningar överlag tycker jag för sakta. Så hade jag varit Djurgården hade jag definitivt sålt. För det går att göra en uppgradering där. Jag ser att redan finns en uppgradering i Langhoff i truppen. Så som jag ser fotboll i alla fall. Men den här nya spelaren har jag faktiskt inte satt mig i någonting, måste jag.
Det har bara gått 2 dagar och han kommer väl från grekiska andra divisionen. Mm. Så du är ursäktad.
Ja, det, men jag brukar faktiskt vara väldigt snabb där. Men jag har jobbat i Göteborg och sådär.
Ja,
så jag
har,
men, du behöver verkligen inte ursäkta dig.
Nej, nej. Men,
i och för sig jobbade du med Djurgården igår.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Så, okej.
Okay. Det, det är lite det här.
Ja, kanske borde
men
är
inte
lite.
Det här, skulle inte vi allihopa kanske, eller jag framförallt, och tar stafettpinnen här och säger, är inte det här Jamestowns första värvning till Djurgården då?
Mm, det känns,
så nu är det...
Det känns väl så.
Det är väl min tanke i alla fall om det. Mm-hmm.
Ja, nu måste det ju slå då.
Förväntningar för, därefter då.
För,
ja,
vi får se.
Spännande. Mm. Men spelare som ni har lite bättre koll på, de ska vi ta och prata om nu. Ni har listat 5 spelare. Jag vet inte om ni vill sätta rubriken att det är de bästa värvningarna, men de ni kanske är mest spända på. Och ni tycker väl också att de här fyller en funktion, fyller en plats i de här klubbarna som de har gått till. Ska vi stapla alla 5 direkt, eller ska vi börja med...
Vi får se, grafiken väljer.
Nej, vi kör alla direkt så får vi ta det därefter. Ett namn som jag vet är RV Mathys, mittbacken som gjorde debut här för AIK. Han är ju lite äldre och beprövad på något sätt och har ju en ganska gedigen erfarenhet för att komma till Allsvenskan.
Ja, och vi har ju såklart sett honom för lite i Allsvenskan, som är de flesta av de här namnen, men inte alla givetvis, för att veta så. Men om vi utgår från behov så har AIK haft ett stort behov av en mittback till, och att få en vänsterfotad mittback. Mm. Perfekt. Och sen tycker jag att det är kort inhovet. Man fick se honom
så göra. Len ut.
Så jättelen ut och fin touch. Ja, verkligen. Så vill du jobba 2:an eller Nordin?
Renike tycker jag är en supervärvning faktiskt av Hammarby. Så den spelare som täcker 2 positioner utifrån hur jag ser det, mittback, en vänsterfot, men kan också spela vänsterback. Väldigt atletisk spelare och alltså stor, men också väldigt fin vänsterfot. Så för mig skulle det inte vara något konstigt om Hammarby väljer att sälja vinter i vinter, så att säga. Och låta, ja, där var jag.
Nyligen anländ från Göteborg. Ja, Nordin Gerzic, välkommen tillbaka.
Men det här är en grym spelare. Jag såg han mycket i ÖIS när han var där. Jag är väldigt imponerad av honom. Har fortfarande såklart en del att lära, men det är därför jag gillade Hammarby. Är proaktiva, tar in han tidigt och planerar och utvecklar de brister han har ute på Årsta, så att säga. Så, men... som jag pratade om det här innan, som jag sa, Renicke, Sam Larsson och Jensen kan jag stå för blind.
Såg du Renicke idag när du var på Bayerns träning?
Ja.
Såg
väldigt bra ut faktiskt idag också.
Gjorde ju debut också i helgen, men det var ju bara några minuter.
Precis. Så sen har vi Hermansson som, om man kommer ihåg, lite från Allsvenskan. Man har ju någon sån här...
Över 10 år sedan.
Ja, precis.
Och han gjorde typ 10 matcher väl.
Ja, men lite, och du vet, den här, så jag kollat lite på White Scout. Men det här är ju en mittback som IFK Göteborg behöver, rent utifrån vad man
spelar mycket
i
fjol också.
Spelar mycket, är absolut lite stabbig och sådär med bollen, men det är ju den här ledartypen och storleken. Spelar ju Islands landslag, startar ju när de spelar, så att det här, IFK Göteborg har behövt uppgradera sig på mittbacken. De innan som har spelat ju, har ju varit virrpannor allihopa, tycker jag. Spelar ingen av vem du väljer. Och spela med han och Roxon kommer bli kanonbra, tror jag.
Om vi inte klargjorde och var tydliga nog då, men förutom Mathys till AIK, Renicke till Hammarby, så är det Sam Larsson och Jörter Hermansson till IFK Göteborg och Alexander Jensen då till Elfsborg.
Min favoritspelare
senast, men BP bekanting från
min favoritspelare när han spelar i BP. Jag älskar den
spelaren.
Grym
i BP.
Jag älskar honom.
Favoritspelare i Allsvenskan då.
Det här är faktiskt sant. Alltså, Nordin tjatade om Jensen, så det är inget som han slänger ut liksom efterhand.
Får se om det här kommer bli en kul sammanföring då av en gammal lagkamrat till dig. Vi ska bjuda in Sebastian Eriksson. Jag vet inte om han någonsin var en av dina favoritspelare eller favoritlagkamrater, men vi delade ni omklädningsrum?
Ja.
Hur många år
blev det? Jag älskade Sebbe. Sebbe är ju en underbar person. Bra spelare också. Jag tycker inte att många hade honom som någon benknäckare, men han kunde spela fotboll med.
Mm. Jag minns rubriken när han la av. Den var "Jag pallar inte mer". Det var några år sedan nu. Sebastian, välkommen till bollklubben. Är du nöjd över det beslutet att du faktiskt la skorna på hyllan?
Ja, men både och. Jag fick ju inte vara kvar i Blåvitt och sen ringde Utsikten, men 200 pers på läktarna, då kände jag det stämplade jag ut faktiskt.
Ja, jag har inte hört så mycket från dig de senaste snart tre åren. Vad har du sysselsatt dig med efter karriären? Har du spelat fotboll på lägre nivå? Har du jobbat med fotboll? Vad har du haft för dig?
Nej, jag har väl alltid valt att hålla mig ifrån sociala medier och har inget behov av att twittra eller exa eller vad det heter nu för tiden. Hålla mig relevant, utan jag har jobbat med olika jobb, testat på inte veta vad jag ska göra efter karriären och har väl haft lite sådär som alla får kanske. Lite ångest över vad man ska bli när man blir stor. Mm. Och jobbat med lite olika saker, men inte hållit på så mycket med fotboll alls. Håller på just nu lite med D3-nivå och hjälper till som ASS-tränare i det lokala laget här utanför Göteborg i Torslanda, i Zenit, IK Zenit. Men inte mycket mer än så fotbollsmässigt än så länge.
Har du hittat då vad du vill göra efter karriären än, eller är du fortfarande och söker?
Nej, Irma, jag har ju inte det.
Här har vi en sökare.
Ja, det är härligt.
Ja, men det är jag väl. Sen är det svårt egentligen, på något sätt vill jag jobba med fotboll, men jag har inte heller kommit underfund med vilka kottar jag ska klia. Sådär, och hur jag ska ta mig in i fotbollsvärlden på något vis och egentligen vad jag vill göra där, utan just nu sätter jag klistermärken på brandsläckare, så det är lite deppigt.
men var det
typiskt en...
Får jag jobba in i någon tv-studio då?
Ja, vi får väl se. Jag är med här. Det var
första steget tas idag kanske.
Ja, ja. En sån audition som Idol typ.
Nu får du leverera det här.
Exakt. Vi får se om det blir något guldbiljett här rakt in i nästa allsvenska sändning. Men du, kan du bara beskriva det? Hur är det när lampan slocknar sådär och första tiden utan adrenalin och utan, ja, men i ditt fall då, Gamla Ullevi framförallt, och någonstans uppmärksamheten? Hur svårt är det när man inte vet vad man ska göra direkt? Att man inte får den kicken?
Men det är svårt. Det är jättesvårt. Det var mitt liv i 30 år. Och jag gjorde i princip inget annat från att jag var 5-6 år. Så fanns det bara en sak. Det var bara sparka boll. Eller inte bara det, men fotboll var mitt liv och min livsstil och min identitet och mitt allt. Och jag fick leva det i så pass många år. 17 år på elitnivå. Jag har inget behov av det, just det där jag sa, just med kanske att få vara i något rampljus och stå där längst fram i de kanalerna på det sättet. Så det tycker jag är skönt, kanske, att slippa. Men det är ändå väldigt jobbigt på andra plan med just det där med adrenalinet. Jag som nästan drevs av självhat och ilska. Och inte få ut det. Jag får liksom inte... Som jag sa, nu går jag och sätter klistermärken på saker. Liksom. Det är inte lika kul som att få träna, få svettas, få bli arg, få sparka någon om man behöver det. Och inte minst matcherna då, som jag saknar. Jag kan knappt gå på Ullevi för det är för jobbigt för mig.
Smyger du in något blåvit klistermärke här och där, eller hur funkar det?
Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Jag måste höra av mig till Ultras eller något så jag kan få lite klibbor.
Men det är, för att vara seriös, det är intressant att höra. Ja, om jag har hört att du går på Ullevi. Kollar du nog IFK Göteborg spelar då på TV eller har du liksom skippat det med?
Det är lite till och från. Som jag sa så tycker jag det är jobbigt att gå dit. Dels att jag saknade, dels att man blir lite en apa i bur där. Och dels att de är så jävla dåliga ibland så jag blir bara förbannad. Så det jag sitter väl mest framför tvn och skriker i ren frustration ibland. Sådär. Men jag kollar, det är inte så att jag tar mig tid till det. Jag kollar inte jättemycket allsvenskan överlag, men har jag inget annat för mig så givetvis så kollar jag.
Mm. Men ingen har ju undgått ditt blåvitt hjärta. Hur mycket påverkas du av, kanske inte bara nuvarande säsong, men det har ju varit rätt många jobbiga år och du har ju också varit en del av det där. Hade det varit annorlunda, tror du, om IFK Göteborg hade legat i toppen och varit en guldutmanare? Hade du kunnat ha enklare att ta dig till Gamla Ullevi då, tror du?
Ja, men det tror jag. För det är kanske den största anledningen till att jag inte är det så mycket. Det är att det är rätt jobbigt att gå och se. Och man minns tillbaka hur det var i alla fall första halvan av karriären när vi vann i princip varje match på hemmaplan bara för att vi var blåvitt. Och fotbollen var lite annorlunda. Och vi visste att vi vann varje match hemma. Nu vann väl blåvitt sin första match hemma här nu senast. Så det är ju kanske nog den största aspekten till att jag inte orkar gå dit så ofta. Att det är jobbigt för mig.
Men nu när du tänker, när vi pratar om just det här fotboll och inte göra någonting, har du funderat på typ Akademi Blåvitt eller något sånt där? För där kan du ju ändå påverka, tänker jag.
Ja, det har jag. Jag funderar jättemycket på det. Sen är man väl lite stolt också. Jag minns att jag var uppe på Kamratgården i fjol, tror jag. Så träffade jag Liam, jag tror det var Liam som är i A-laget nu, men då var han fortfarande i akademin. Och så sa han lite så här, ja men Sebban, för fan, ring till Jonas Olsson. För vi behöver folk liksom om du är intresserad. Så jag tänkte bara, fan, de kan väl ringa till mig?
Verkligen. Mm. Fan vad jag fattar det där. Där är det slarvigt av klubbar. Alltså att inte, varför ringer man inte? Alltså när man har spelare som har gjort så mycket, för klubben har så mycket rutin och erfarenhet. Jag håller verkligen med. Alltså det är jättekonstigt att man själv ska ringa dit och bara, förresten, trots hur det här blev så är jag sugen på att hjälpa till här.
Jag är enig i det, faktiskt framförallt i form av att när det är gamla spelare som brinner för saker och ting. För det finns ju många spelare, gamla elitspelare som har fått jobb i klubbar och där egentligen där de är mätta liksom, och inte blivit så bra. Men så som du, Sebbe, beskriver och så som jag känner Sebbe, så är det ju en driven person. Och för mig, sådana där gamla spelare som brinner för saker och ting ska det alltid finnas en plats för, tycker jag personligen. Så att, men ibland får man lägga stoltheten åt sidan och dra upp telefonen också. Och knappa in det där numret och se vart det leder också. Och kanske inte ha alldeles så mycket stolthet att vänta.
Agree.
Agree. Kort svar. Vi pratade lite om några av de, enligt Norden och Irma, då, hetaste värvningarna här nu under sommaren. Två av dem har anlänt till Göteborg. Spelade du med Sam eller möjligen tränade kanske? Du hann väl... Han vill lämna innan han verkligen etablerade sig.
Ja, precis. Jag lämnade första då sommaren 11. Och Sam var väl i princip på väg upp då. Jag minns inte om han kom med den sommaren och kanske slog igenom på hösten eller om det var nästa år där, 2012.
Jag tror att han var där, tror jag, faktiskt.
Ja. Ja, men jag minns ju Sam redan från den vändan. Sen är ju Sam en av dem som man har sprungit på genom åren, som alltid varit hemma på sommaren och tränat ibland. Och tränar vi tillsammans när vi var proffs. Och jag minns under pandemin nästan var hemma i en mycket längre period också. När han var hemma från Kina så var han ju där som sagt väldigt länge. Och jag har ju sett han både på nära håll och på tv i alla år. Och det är ju en fantastisk spelare. Bara hoppas han får hålla sig frisk. För Blåvitt kommer verkligen behöva han i... Och en, inte förmodad, men ändå just nu en bottenstrid där i Allsvenskan igen.
Vad tror du annars, IFK Göteborg, nu av din erfarenhet men också varit där, vad tror du, och jag förstår att det är svårt att specificera helt, men vad tror du behöver hända i IFK Göteborg för att ja, ni, de ska lämna där de har härjat i flera säsonger nu, bortsett från förra då? Mm.
Men det är svårt. Det är en som jag har reflekterat över i många år är dels att man i de största klubbarna i Sverige och i IFK Göteborg så ska man vara med i toppen samtidigt som man ska sälja spelare då för att ekonomin ska gå runt varje år. Så den ekvationen har ju varit problematisk i många år. De sista åren har det blivit ännu värre då våra unga duktiga och ibland mindre duktiga spelare försvinner från klubben innan de har ens gjort någonting för föreningen. Jag har många exempel från om en sista år med Bångsbo, med Benjamin Nygren. I år Brantlind, vet inte hur många man kan räkna upp sista åren som egentligen inte hinner göra så mycket för klubben innan de, även om de är blåvita i hjärta och själ, så ser fotbollen så ut idag att man behöver inte göra så mycket innan man blir proffs. Så där är ett stort problem. Sen är det ju väl det här med att man måste hitta någon stomme som dels känner till IFK Göteborg, som har lite hjärta. Och man får säga vad man vill om det kanske. Och jag vet ju att jag har läst om att Blåvitt har gått ifrån lite det här med att bygga truppvärde nu och bara unga spelare. Så man behöver bygga någon form av stabilitet med en stomme som kanske får vara kvar i några år och få bygga sitt spel. Jag tycker man ser det också i Allsvenskan, de bästa lagen de två, tre sista åren. Om man tar det i fjol, kanske för två år sedan, Mjällby som fick göra en resa med sitt lag och med sin tränare. Man såg på Gais som fick göra en resa hela vägen ner från division 1. Och skaffat en tro därifrån. Man ser på Sirius i år som är mer eller mindre oslagbara. Och så tycker jag det är roligt att det är så på ett sätt. Att till och med stora starka Malmö också på något sätt har vacklat. Jag har väntat på det i 10 år. för jag har känt på mig att det kommer bli så. Redan på 90-talet med Blåvitt och den historien som också hade ett enormt försprång ekonomiskt, inte minst tappade väl allt på en 5-6 år och jag gnuggar mig väl lite gott om händerna när i alla fall just nu Malmö vacklar lite grann.
Men kan det bli en, och det gäller ju inte för Göteborg specifikt, som kan det bli en negativ grej att man som storklubb och en sån historisk storklubb ändå alltid har fler ögon på sig när det gäller spelare jämfört med Gais, Sirius, Mjällby och så vidare, att det behövs inte så mycket för att någon kommer upp i Blåvitt för att sen kunna sälja. Sen kan man ju vända det till något positivt också, lite beroende på vad man har för vad man befinner sig i för ekonomisk situation. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men såklart att det är så. Det är ju mycket enklare att sälja spelare från IFK Göteborg än vad det är från Kalmar, ett exempel.
Men det kan vara negativt för att spelare går så fort. Ja, det är svårt att hinna få den här stommen att de jobbar och arbetar över tid.
Ja, absolut. Men jag håller ju med där Sebbe säger. Nygren i det här fallet tyckte jag var rätt att sälja, för där hängde ni på repen ekonomiskt, om inte jag minns fel, och fick sälja bort Kamratgården och grejer, va? Om jag minns det rätt i det. Men sen är det ju också, du måste ju någonstans måste du börja sälja spelare för att skapa en ekonomi. Och när du har ekonomiska medel, då kan ju vem som helst komma och vilja köpa dina spel. Då behöver du inte sälja dem. Där IFK Göteborg har ju varit, det har varit mycket lappa och klistra på grund av deras ekonomi har varit dålig. Mm. Så det går egentligen åt båda håll. Det är klart att du inte vill sälja dina spelare för tidigt. Du vill ju att de verkligen ska slå och kanske behålla dem ytterligare en liten period för att kunna få de riktigt stora pengarna och säga nej till 2-3 bud. Men IFK Göteborg är ju behov av, alltså de måste ha en bättre ekonomi, för annars kommer de aldrig komma tillbaka.
Tror du att Billborn och Björklund Tycker du att man ska ha kvar dem, Sebbe, eller vad, vad är din åsikt?
Ah, okay, ja, vi verkar okay. inte ha...
Nej, vi tappar hans internet.
Sebastian,
det var bra,
kvar.
Han vad intressant det var att lyssna på honom.
Mm. Han satt väldigt i en position lite för länge, så till slut började jag undra... Sitter han så still, verkligen? Imponerande i sig.
Ja, exakt.
Men det vi kan väl göra så att låta tekniken jobba någon minut innan vi går på break och ser om vi
man vill höra honom mer, kände jag.
Få honom åter.
Mm. Efter man, det där.
100%. Mm. Det där är ju Sebbe för mig. Mycket känslor, mycket... där du ser, det är där du får. Han döljer ingenting. Det är fint med den typen av personer, tycker jag. Där han säger som det är.
Men ska man inte tänka som ung spelare, alltså, oavsett vilken ålder du är, men låt säga 12-13, alltså att ha en för detta A-lagsspelare som har gjort det de har gjort i klubben. Alltså förstå vilken drivkraft att träna för
det. 400 matcher i klubben, det är ju sällsynt idag.
Jag var helt säker att...
Som har avslutat så nyligen som
precis.
Har det.
Jag var helt precis. Säker att det var tvärtom, alltså att han inte ville och tacka nej. Liksom.
Vi testar att koppla upp oss igen då. Mot Sebastian Eriksson. Kan du höra någonting av det Nordin sa? Han kan ju babbla på en stund, men du kanske hörde lite grann.
Får se om jag får till ljudet först.
Ska vi se om ljudet är med också? Det är också en fördel. Nej, just nu verkar han inte höra.
Tryck på högtalarknappen där.
Tänk om det vore så enkelt. Ja. Vill ju inte heller släppa honom innan du har dragit flygplanshistorien, eran mardrömsresa från Sydafrika. Ja, hur länge sedan var det? Du berättade innan vi klev in i studion.
Kan det vara? Var det 2011? Precis som man pratar om. Var det?
Fan vad gammal du har blivit när det
är. Ja, det är helt, säg inte det där. Du ramlar ju under bordet här. Nej, det var ett tag sedan. Vi hade en...
Kan du inte dra lite av den så jobbar vi på ljudet.
Nej, men då när
ni två lite flygrädda båda två och det hänt tillsammans.
Jag gillar ju fortfarande inte att flyga. Nej. Kan jag ta bilen och tåget då gör jag det helt enkelt. Mm. Jag flyger upp när jag åker upp och kollar på träningsläger för jag känner det är viktigt för mig och sen är det när jag ska på semester med familjen. Det är då jag känner okej, jag får väl byta här. Annars så åker jag gärna bil. Men vi var i Sydafrika då. Jag och Sebbe hamnade bredvid varandra på vägen hem. Och han var ju, under den tiden var ju han också väldigt flygrädd. Och då, när vi skulle landa så såg man ju lite så här på en kamera som de här flygen har nu. När vi var på väg ner och så landar vi. Men sen
man ser landningsbanan.
Helt plötsligt när flyget landar då ser man ju att det är någon jävla lampa liksom. Och så bara tog den sats igen och bara flög upp. Och då var ju banan ockuperad.
Så det var ett flygplan eller någonting
på landningsbanan?
Ja,
det var någonting var på landningsbanan. Så flyget fick dra upp igen. Och då, det gjorde ju inte mig mindre flygrädd efter det. Så många har ju så här... När man flyger, desto mer man flyger, desto lugnare blir man. Mm. Men för mig är det tvärtom. Alltså.
Du känner min man tvek på det. Men du vet hur mycket han flyger än nu.
Ja, precis. För han också
livrädd. Räddas i världen. Ja. Oh, gud.
Men du var ändå flygrädd innan, så att säga. Och det, klart, det hjälper ju inte till då.
Nej, jag gillar inte flyg. Det är, bara,
det är väl bara bra att man inte gör det. Men vi har ju haft några resor bokade till New York som inte har blivit av än.
Ja, det kan vi säga.
Tekniken verkar strula för Sebastian Eriksson.
Det var bra ändå.
Trist, kul, så länge det varade. Han är inte riktigt respondera om han kommer ihåg den där. Nej, men det gör han nog.
Vi kan ju skicka med en grej här. Här kan vi ju faktiskt skicka med en grej. Det är till... IFK Göteborgs sportsliga, hör av er till Sebbe. Mm. För det är en kille som vill och brinner för det. Då blir det aldrig dåligt. Även om man kanske har en del att lära i den. Men brinner du för någonting så kommer du lära dig jäkligt snabbt. För den erfarenheten han har, och både framgång och motgång, kommer hjälpa spelare. Det är bara så det är.
Kort break nu. Om en stund, Henrik Rydström, men framförallt också omgångens lag.
Framförallt.
Ja, men bollklubben går in i period 2 för att prata lite hockeyspråk. Irma Nordin, härligt snack med Sebastian Eriksson för en stund sen. Trist att det bröts där när vi ändå hade flåset uppe.
Mm. Ja, super, tycker jag. Som jag sa innan, jag gillar människor som öppnar och säger som det är. Kontra att säga att det är inte så han känner. Det är super.
Men också eftertänksam och liksom sårbar evoluti. Men nästan.
Ja, men absolut. Ja,
det absolut. Behöver inte alltid vara så mycket annat än det. Alltså det är svårt såklart att erkänna
äkta,
hur man känner. Ja, äkta. Mm. I dessa tider.
Äkta ska ni bli tillsammans med redaktionen. Det är väl framförallt redaktionen faktiskt som har tagit ut omgångens 11. Vi har ju inte pratat så mycket om det som har spelats då. Men en härlig omgång ifrån vårt kära Allsvenskan. Vi börjar med målvaktsplatsen. Elis Jäger. Det är ett genombrott vi håller på att uppleva här. Få trodde att han skulle stå inför säsongen, men vad bra han har gjort det.
Ja, verkligen. Förtjänar väl det, men såg Dahlin också i morse, kolla om Malmö. Han gjorde också några riktigt svettiga regn.
Men han släppte in mål.
Ja, men precis. Nej, det här är ju inget, det är såklart, nej, han är ju en jättebra match. Mjällby ska ju göra ett gäng mål här, så kommer jag absolut klaga på några avslut och sådär, men han gör ju en superfin match.
Mm. Visst är det så att ni inte har sett fulla laget än?
Nej.
Det här kommer bli...
Jag skickade ju in i morse att hur kan vi missa Kevin Filling, skrev jag.
Vi får se om han dyker upp då. Vi tar oss till backlinjen. Det är inte här det blir intressant, vill jag säga. Backlinjen med Samuelsson, Zuma, Roxon och Winter.
Det känns ju bra.
Gediget, va?
Ja.
Absolut. Det inte mycket att klaga på här faktiskt. Sen,
tre av dem har ju varit med för Zuma, prenumererar ju på en plats. Precis. Men Olle Samuelsson, Häcken, debutant i sammanhanget.
Det är klart, alla tycker jag de här förtjänar. Sen finns det ju klart en del andra spelare som också... ÖIS, några spelare ÖIS tyckte jag gjorde jättebra igår. Dyresam i spetsen kanske. Så det finns, ja, exakt. Så det finns ju såklart bud på andra, men de här förtjänar ju såklart att vara där. Och jag bara som Roxon, jag bara som har varit ja precis
många som, men när han är bra, då är han bra.
Ja, så är det. Han sen får vi också säga att BP är ju urusla på just där uppe, för alla droppar och de är svinbra i spelet, men det är inte så många runt. Ja, men han gör ju ett fantastiskt nickmål. Det är ju bara att säga, han skötte sig felfullt den här matchen, och jag gillar spelare som får mycket skit, men därefter står de fortfarande med rak rygg och gör en bra insats, så det betyder bara på bra mentalitet.
Bara så att folk inte misstolkar mig, men kring Samuelsson.
Det var debutant inte debut.
Nej, 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 nej.
Debutant i omgångens lag.
Jag tänkte rätta, sen tänkte jag.
Men jag fattar. Ja, ja, exakt. Alla det trodde jag med.
Alla förstår inte.
Men det har man
och ibland behöver man förtydligen.
Ja,
även för Olle, om han lyssnar. Så att han inte tror att vi upptäcker honom först nu. Men stark insats där. Ska vi ta oss till mittfältet?
Yes.
Nu börjar det bli intressant, tycker jag. Det är ett av de mest obalanserade mittfälten kanske i mannaminne, med Montade Majed, Taha Ayari och Charles Sago Jr. Det är ett tremanna mittfält.
Jag
tänker alltid när man ska ta ut den här, jag struntar i balansen.
Ja.
Alltså jag är bara att de bästa
spelarna. Här har redaktionen struntat i balansen.
Ja, helt rätt. De bästa spelarna hittar en plats.
Men det här, Ayari löser ju det defensiva åt de här.
Ja, nu faktiskt. Alltså. Fasiken, vad bra.
Det här känns, alltså de här tre tycker jag känns, de behöver en till. Kanske någon referenspunkt framåt. Annars är det ett litet five-a-side-lag det här.
Ja, men det är ju... Det här är ju fantastiskt, tycker jag.
Och alla tre givna i omgångens lag. Sen kanske inte de här positionerna är de optimala, men jag gillar att de har tryckt in dem.
Jag var tvungen att dubbelkolla när jag satt och kommenterade matchen mellan AIK och Gais. När han gjorde mål. Jag har skrivit upp nu att han gjorde alltså mål senast november 2023. Och jag hinner ändå säga det innan jag känner att har han inte gjort mål i Allsvenskan sen 2023? Nej. Minns också målet, för det var viktigt mot Blåvitt. Men nej, han har alltså inte gjort mål i Allsvenskan sen november 2023. Mm. Det är ju en evighet sen, i någon mån.
Ja.
Och man kände ändå, om han var skönt kaxig så, men man kände att...
Noll kaxig väl?
Nej, men så skönt hur han gick. Det var inte den här totala euforin, utan
jaha,
mer så
lite
mer
lugnt. Sorry.
Men man märkte på intervjun efteråt att det var en skön känsla för Ayari att hitta rätt.
Mm.
Ja, såklart att det är det, men vi får ju också, vi får inte glömma, han har ju också varit
hans säsong, ja.
Och korsbandsskadad, mm, som missade ju ett år.
Precis, ja. Så är det, och sen har ju han varit lite vad säger man, när alla supportrar är på en och
hackkyckling.
Precis, i AIK-led utifrån hur jag ser det.
Utifrån vad man upplever på arenan också, tycker
jag.
Ja,
precis. Mm. Men det räcker nu med honom och sådär. Men det, nu ska jag ta det här förhoppningsvis i sändningen. Jag ska jobba med Häcken AIK.
Tar du nu ändå?
Ja, men de tränarna som har haft Ajari de senaste 4 åren kan ju kolla sig själva i spegeln. För Ribeiro krävdes det bara 7 månader för att se vad det fanns för spelare i honom. Så att all beröm till Ribeiro, den dagliga verksamheten han har skapat ute på Karlberg där, för att den här spelaren, man såg ju alltid grejer i Taha. Det är ingen som kan säga att man inte gjorde det. Men det var lite för mycket. Ja, men det var ju lite för mycket egentligen av det jag älskar. Den här skolgårdsfotbollen blev aldrig till någonting på grund, förmodligen på grund av att han kände stress. Om jag gör misstag här kommer folk skrika på mig när jag kommer in i omklädningsrummet. Det kommer visas video på saker och ting. Här får han ju vara nummer 1 för vad den spelaren är. Nummer 2 har han ett lag som spelar fotboll efter förutsättningarna som får Taha Jari att vara bra. Kunna få lite passningar mellan linjer, kunna röra sig och veta, okej, vårat spelsätt är inte att sparka bollen upp till några stå, typ. Mm. Så att all beröm till Ribeiro och även till Taha som har haft det tålamodet.
Han sa ju också det, Ribeiro, i efterstudion, för de som inte hörde det, i intervjun så sa han, en av mina viktigaste uppgifter med det här laget är att skapa en safe space för de unga spelarna, och så frågar vi då, hur gör man det då? Att låta dem misslyckas. Det var liksom hans tydliga svar, att låta dem misslyckas. Men det är speciellt också under våren som Ajari har haft. För det är inte så att han har liksom varit grym varje match när Ribeiro kom in. Och att han fortsätter då att spela honom, testa han lite lägre nu och får utdelning för det. Det är skitkul att se, verkligen.
Nu, jag har varit på den förra tränaren i AIK, kanske mest av alla tränare någonsin i Allsvenskan, Michel Thomasen i det här läget, som var på väg att förstöra KME med. Mm. Och de spelarna har ju behövt en tid här för att hitta tillbaka till sig själva. Här även under Ribeiro har vi sett att KME kanske inte har presterat på topp. Men nu när vi ser honom efter sommaruppehållet, det är en helt annan spelare. Mm. Han visar ju det
som
är
också bra, ja, tycker han har varit jag. Jag förstår hela att Ajari och Feeling får mest
Göteborg och Mjällby och den här... Ja, men de, alltså, AIKs klass överlag, de här unga spelarna har ju helt plötsligt... Mm. Inte bara unga, även de äldre.
Kolla
exempel, Sotte.
Ja, han tycker jag dock har varit bra hela tiden. Han har ju inte spelat heller så mycket under våren.
Nej,
han har varit skadad.
Han har varit skadad och så han var ju även bra absolut under Michel Thomasen. Men där gick
du menar, förlåt, du menar då?
Ja, men nu ser man ju där också folk och klagar på att han har inga fötter. Jo, killen har fötter.
Mm. Alltså, helt okej fötter i alla fall.
Absolut.
Inte...
Nej. Men när du bygger en miljö, när du bygger en miljö där du har jättetydlig systematisk speluppbyggnad, att du vet om vad som händer i varje skede, om de här pressar med 3, då gör vi så 2, då kan ju min lillebror spela i det laget, om bara saker och ting är tillräckligt tydliga och du jobbar med det varje dag. Så jag vill inte säga att min lillebror är dålig med det faktiskt, men överlag,
jag tror inte han skulle kunna klara av det.
Nej, men det jag försöker säga, det är så jäkla stor skillnad vem du har som tränare. Det är bara det jag vill förmedla rent utifrån. Ibland är karriären fotbolls och bara fotbollsspelare är inte rättvist alltid, för att vissa spelare får Kim Hellberg och vissa får Michel Thomasen. Om jag uttrycker det milt. Så.
Påminner lite om när en kollega till oss, han är omnämnd i programmet, men han sa, vill jag minnas, att men min mormor hade kunnat träna
min mamma.
Det där laget.
Min mamma. Okay. Gud, Adam, hur kan jag ta fel?
Det ska bli så kul, och det är ju just mot den personen som kommer att hälsa på.
Det trodde jag Irma skulle förstå, men hon noterade mig att det var mamma, men mamma och mormor. Same.
Nej, men det är bara, det finns ju inget citat som har spelat så mycket i våra kanaler de senaste, eller på fy fan, alltså, jag hade kunnat se mamma kunde klara.
Ja, det är fint.
Ska vi ta forwards också?
Just det.
Ska vi se om det blir någon balans
här?
Ja, precis. Nej.
Bra.
Gustav Lindgren, 2-målsskytt. Robbie, 2-målsskytt såklart. Har han 7 nu sen,
ja, men alltså,
sen uppehållet?
Men kolla hans stats under hela året. Han kan ju vinna skytteligan när han blir såld imorgon.
Mm. Ja.
Nästa. Han jagas ju av några.
Ja,
det får vi se. Det finns ju några
på
det.
Det är inte så mycket jagande. Just nu har han väl en lucka på 4 mål.
Ja, alltså,
det är en del.
Bjerkebo gjorde han.
Vann inte Marcus Berg skytteligan på 14 när han såldes under sommaren?
Kalle Holmberg.
Ja.
Ju vann ju på 14.
Man kan vinna skytteligan på 14, 15, 16. Skytteligan
ligger. Han gör ju mer än ett mål per match i alla fall, Robbie. Inte det.
Det är helt sinnessjukt alltså. Ja, ja, precis, det är som
han gör
ju.
Och vilken form nu.
Ja, det
han
blir
inte
ju
14 på 13 väl. VM-trupp. Nej. Ja, som inte kan göra mål.
Men det blir ju också nu när han är inne i det stimmet som han är, även målet mot BP där är ju, det är ju ett supersnyggt
han
mål där
efteråt.
Ja, men det är ju en felträff som blir ju super.
Och samma här i zonen.
Holmén halkar här sen såklart. Det finns ju jättemycket kvar att göra, det är inte det jag säger. Men när han är inne i den där zonen, returen, han är där. Och mot Mjällby gjorde han 4, va?
Man gör ju också mål på alltså, svåra situationer också.
Alla sätt.
Ja. Alla sätt. Vilken jäkla
vilken
säsong.
Spelare.
Filling, 17 år, varit med nu ett år på den här seniornivån i Allsvenskan i AIK. Gör 1+1 senaste matchen. Och Gustav Lindgren, 2-målsskytt.
Mm.
Ja, de har också sin plats där.
Ja, går inte att gnälla på mycket.
Härlig balans. Framförallt.
Det är super. Det här blir bra. Det här är skitbra.
Skit, alltså verkligen.
Om vi frågar Axel så ska jag det backa det till för att försvara. Resten kör bara. Det blir skitbra.
Jaha, vem tränar det här laget då? Det är ingen, vi har inte tagit ut någon tränare, men om det får uppstuds då?
Med tanke på gäst som kommer så får vi ta Rydström.
Ni vågar inget
alltså
annat.
Går ju inget annat.
Skrubba den ryggen nu innan han har studion, Rydström.
Stackaren som han har varit med för mycket i våra studion under åren. Vi behöver lite kärlek här. Det blir Rydström.
Det blir Rydström.
Vem tar du?
Vem ska jag ta?
Kanske. Nej, ja, nej. De fick ju Djurgården sig på
bajset. Ja, men han var ju avstängd.
Ja, det är
så
det.
Vi får ju ta Asse. Vi tar ju, jag tar dem. Jag ger ingenting till Rydström i det här läget. Han har ju inte gjort tillräckligt än.
Ska
vi bila till Örebro med?
Ska vi ta in honom medan den här dynamiska duon tjabbar vidare? Snart, Henrik Rydström i studion. Jag tänkte vi kan faktiskt börja med att titta på det för att vi har ju i alla fall en kort liten period varit kollegor. Även om vi inte jobbade så mycket framför kameran så jobbade du ändå med ett program här på TV4. Vi ska se om vi har rotat fram lite bilder till och med.
Gudetti är ju en synnerligen kompetent anfallare, men det är väl lite som med många andra att det kanske blir lite märkliga proportioner på det ibland. Mm. Men det kan ju jättemånga säga, ja men Rydström var ju värdelös som fotbollsspelare och fick uppmärksamhet.
Så den öppna smashen la du upp och så drog du in den själv.
Då tog jag bort den, så nu kan ni inte smasha in den.
Och då kom Pontus Jansson fram och frågade mig hur det är att liksom spela till samma ställe så länge. Liksom, fan, hur är det rent pengamässigt? Du måste ha liksom fått upp din lön rejält i Kalmar när du spelat där så länge. Och så sa jag ju som det var till honom att nej, fan man blir ständigt... Jag sa inte ordet knullad i röven, men jag hade kunnat göra.
Nej, det är inte ett ord, det är tre.
Ja.
Apollon Limassol.
Ja, klassiska scener från det väldigt klassiska och uppskattade programmet Superlive. Det var ju när vi bevakade Europa League. Vad minns du av den här tiden?
Det var mitt första år som tränare. Jag hade U17 i Kalmar, så jag visste inte riktigt om jag skulle bli tränare eller om jag skulle kanske ge mig in i medievärlden lite mer konkret som ni, om jag formulerar mig så. Så att torsdagkväll var det ju, så då skippade jag träningen med U17 och så flög jag upp och sen hade jag det här och sen flög jag tillbaka och hade en träning på morgonen. Men det var jäkligt rolig tid och otroligt roligt format. Och sen när jag tänkt på det, jag sa ju så mycket i det här programmet att tänk om någon går tillbaka och kikar på det.
Men om det här var det värsta, då var det inte så farligt.
Nej, jag tror det var väl lite andra saker.
Det var så långa program, så otacksam uppgift att kolla igenom alla program för att hitta det värsta.
Det kan räcka med att bara kolla igenom ett program så kanske man hittar saker. Men jag hade väl också, jag sa ju fler saker som spelare om andra spelare som jag sen har tänkt att undra om det där, vad har jag sagt om Kasic till exempel när jag var spelare. Nej, det har jag varit snäll mot. Men det var ett roligt program. Men jag är glad att sen blev fotbollstränarbiten med.
Mm. Du har gjort lite media nu redan i veckan och det har blivit en del sen du anlände till Allsvenskan igen. Handen på hjärtat, hur mycket har du saknat den här biten? Det känns ju, dels då med det här och även när du skrev tidigare som att du alltid haft ja, men ett gott öga till den delen av hela fotbollsvärlden.
Jag brukar citera Nanne där. Han pratade alltid om det. Att han hade en spelare som sprang när han såg media. Och ofta hann han i fattom också. Det var ju jag. Men det är väl två sidor av det. Alltså jag... Nu, ja, men om vi tar som det här, får jag ju för frågan, ja, men får ni er, och sen så kommer Hammarby och så frågar de, och så, ja, min grundinställning är ja, vad Hammarby tycker jag ska vara med på, det är jag med på, och det är ju, alltså, jag tycker det är roligt att snacka med er, men det är också för att jag representerar Hammarby, och det är en väg för supporter att höra och förstå mer, och det har väl alltid varit faktiskt min grunddrivkraft. Sen tycker jag har inga problem att säga grejer, och så blir det lite uppståndelse och sen så går man vidare. Så det är väl både och det.
Första tiden då i Hammarby, hur många veckor sedan var det du stämplade in på Årsta?
Ja.
4, 5?
Ja, precis. Det var ju där med en liten semester i början som
ja, den fick också speltid.
Egentligen var det så här, alltså jag, 25 började jag. Sen gjorde jag en liten smygstart innan 25 juni. Så det, och vad är det nu? Så det är, ja, 3 veckor lite drygt så, som jag har varit på plats.
Men snacka om att kastas rakt in i hetluften. Ni har ju Europaspel mot Anderlecht om bara ett par dagar. Mm. 3 allsvenska matcher med dig. Så här kort tid in på din Hammarby-sejour. Vad är det framförallt du reflekterat över? Och hur känns det så här långt?
Det känns jäkligt bra, måste jag säga. Sen är det intressant också, alltså det gäller väl alla jobb, när man väl, det går en vecka sen är man ju verkligen inne i det, och då känns som man har varit där länge, och det är inget negativt med det liksom. Men det är också en bra miljö där man känner sig väldigt mottagen, alltså man blir mottagen på ett bra sätt, och sen så hade jag väl rätt kort väg in, eftersom man kände spelarna och jag hade tittat mycket på Hammarby, och känns som också mentaliteten som finns där passar vad jag skulle vilja göra nu. För det som har varit det finaste är att det är en grupp som de vill träna, och de vill ha, eller vill ha möten, men de säger inte emot när vi har möten med dem. Men det är inte bara jag i tränarstaben, det känns som varenda tränare i staben bara, okej, men nu tar jag de här och nu gör jag det här. Och spelarna är hungriga, och det har längtat efter att vara i den miljön, så att det känns väldigt bra.
Mm. Jag hörde det i ett annat sammanhang, vi skulle kunna kalla det för fotbollsmorgon, där du sa just det, att det var sån enorm hunger i gruppen. Finns inte det alltid när man kommer in i, eller vad är det som är så, förstår jag menar, vad är det som är unikt här jämfört med Kalmar, Malmö, Sirius?
Nej, men alltså
Columbus,
precis.
Crew.
Ja, ja, men det har ju varit tydligt med hur det var i USA. Det var en stor besvikelse att man var så mätt och så trött liksom. Men och med det sagt, jag tror ofta Mitt problem och min styrka, det hänger ju ihop, och det är att jag vill liksom att man ska erövra hela världen. Alltså så här, och därav det här numera så här känns som det beryktade när jag sa att vi jämför oss inte med andra svenska klubbar. Men det är ju liksom för att jag vill jämföra oss med de bästa liksom, och sträva efter dem. Vad gör de bästa hela tiden? Men det har väl lärt mig nu att alla tycker inte det. För mig är det så här, det är ju inspirerande. Men alla tycker inte det. Och så var det i USA, att de var så här, pff, möten, träna länge, jobbigt så. I Malmö, det var fantastiskt. Alltså, det var en otrolig grupp 2023, 2024. Men det som är, alltså inget svenskt lag har vunnit 3 år i följd. Sen Göteborg 90, vad var det, 92, ja, 94, 95, 90, ja, de var väl 4 år i följd. Det är otroligt svårt. Det fanns väl någon form av lite så här, men vi vinner nog ändå. Och då blev det bekvämt, och sen så kanske jag ville driva på, men det var inte så. Ja, men det fanns en mättnad som jag tror är väldigt naturlig. Men den har ju inte Hammarby, för Hammarby har inte vunnit 2 år i följd. Så det är bra sidor med det, och det finns ju såklart dåliga sidor med det också, men framförallt är det bra för mig som tränare, för att de vill ju vinna, och då är man villig också att göra saker som är obekväma.
Är det någon spelare som specifikt visar det, alltså som du såg direkt, att den här kommer vara viktig för att vi ska lyckas vinna?
Ja, alltså det är svårt att komma undan Nahir som, ja, men som exempel. Det kan, vi hade möte med backlinjen och han hade inget möte just då, så då sitter han med möte med backlinjen för att, alltså han är ju också fotbollsnörd, så han vill ju bara, alltså han tycker det är kul. Men det är ju rätt enkelt då när du har någon med den erfarenheten som, och i Malmö hade jag ju både Pontus Jansson och framförallt Anders Christiansen som också var i samma liksom mentalitet, och det, då är det lätt som tränare att peka för de andra. Men jag skulle säga att det är en grupp som jag har hyllat, de som varit innan mig i Hammarby och sen också sportcheferiet som har valt ut spelare och kanske framförallt personer som passar in i det. Och det underlättar.
Hur ser den delen ut och ditt samarbete med Hjelmberg? Det ryktas ju om att en spelare, apropå att stämpla in då, om några minuter kanske landar här i den svenska huvudstaden.
Han kommer en halvtimme efter Henrik har varit
här. Vi får kolla på klockan. Vi kanske rent av hinner ringa upp honom efter läkarundersökningen här. Nu har det bara varit några veckor så, men samarbetet mellan dig och sportchefen innan du hoppar på ett nytt jobb. Mm. Alltså hur viktigt är det att det funkar och att du har... Ja, men...
ja. Men den är ju otroligt viktig och den är så svår också. Jag vet när jag gick pro-utbildningen 2019 så Roger Sandberg som var en av utbildarna där, han sa det, ni måste ha en bra relation till sportchef. Och det har jag försökt att ha. Jag måste säga att jag har haft det. Jag menar, jag trivdes jättebra med Danne Danne Andersson i Malmö. Och jag trivdes jättebra med Jörgen Pettersson som jag hade i Kalmar. Ola Andersson i Sirius är ju den bästa. Och så här långt i Hammarby så trivs jag jäkligt bra. Men det var väl också en sån sak jag sa, att jag måste få bestämma över omklädningsrummet. Om jag nu tycker att en spelare inte har gjort det han bör göra så måste jag kunna också peta honom. Men det kanske ni tänker, ja, men det är självklart. Ja, men så är det. Det finns mer eller mindre tydliga påtryckningar från, det kan vara till och med andra i en styrelse och liknande som tycker
att... Ordförandena som kan höra av sig
ibland. Kan vara ibland som tycker att någon spelare borde få spela istället för den här eller via agenter. Och det där är ju en avvägning, hur mycket ska man lyssna på det? Och tycker man sen att man har en bra relation med sportchefen så kanske det blir så, okej, jag hör dig. Och sen så tror man att det finns en långsiktighet och sen visar sig att det finns inte den långsiktigheten. Men det var ett krav, men det var därför Hammarby var intressant, för jag tycker att det finns en kultur satt där som utifrån ser bra ut. Jag skulle ändå säga att Adrian von Heijne är någon jag känner sen innan när jag jobbade med han i Sirius. Micke kände jag inte sen innan, men så långt... För jag vet att jag kan vara ett jobb jag kan komma med. Ja, men fasiken, vi måste göra så här. Nu är jag ju... Tittar man på Åsta och du var och hälsade på idag på träningen. Det är ju otroligt trångt. Vi har liksom inte mötesrum. Vill jag ha möte med några spelare så kan det vara så att marknaden har bokat det rummet. Så här, för de är ingenstans för återhämtning mellan träningar och sådär. Det måste man ju förbättra. Och ibland när jag trycker på med grejer så kan det bli det att folk tar det personligt. Men Micke har varit so far so good. Så jag måste se till att fortsätta vinna massa matcher. Så han är glad och nöjd.
Vi måste ta en snabb bara, snart. Ja, ja, ja. Snabb tittarfråga. Fortsätt gärna, för de strömmar in här på fotbollskanalen. Den här tyckte jag var ganska kul från Johan. Chefscouten i Bayern ringer och säger att han har en ny mittback på gång. En kopia av Tobbe Karlsson, före detta KFF. Vad säger du till scouten?
Nej, det är ju att köpa. Direkt. Det är ju köpa, ja. Fast frågan är om man behöver betala så mycket man kan. Men du har så minst Tobbe.
För bara hit honom.
Vilken närkampsspelare. Och han kunde inte passa bollen. Nu blir han arg på mig. Vi är grannar nästan i Kalmar så här. Vi träffas mycket. Men nej, vilken spelare.
Det jag tänkte på när vi diskuterade där relation till sportchef och sådär, absolut. Det är klart att det är jätteviktigt. Det är, så är det. Men i form av, vi säger nu att det ska göras försäljningar. eller en försäljning och sen att det ska tas in någon spelare. Hur mycket vill du vara involverad i det? Förstår du? Hur viktigt är det för dig att du säger okej till den här spelaren in och inte, om du förstår det?
Ja, men, om man säger så här, jag försöker också lita på dem man har runt omkring. Så är man sportchef så är man ju bäst på det. Är man chefscout så är man ju bäst på det. Och jag har inte heller tid. Jag vet att det finns tränare som kanske har stenkoll på massa spelare. Så men jag vill ha den spelaren. Så här. Jag är mer så här profil. Jag skulle vilja ha den här typen. Jag skulle vilja... Vi tittar ju på truppbygget och så kikar man. Okej, om den här försvinner, då skulle jag vilja ha den här typen av spelare. Jag är mer så, men jag skulle nog också säga att jag var lite... Jag vet inte, jag kanske också hade hybris tredje året i Malmö och trodde att men det här löser vi ändå. För vi kan träna på bra, vi kan... Sen visade det sig att vi hade ju ingen försäsong och knappt några träningar, för vi spelade hela tiden. Men jag var lite så att, ja men okej, för vi lyckades inte i sommarfönstret, tycker inte jag. Och jag i förra året, och jag var nog mer så här, men bara fan, jag löser det med de spelarna ni ger mig. Men... Så här, till syvende och sist så landar det ändå i mitt knä som huvudtränare. Det är ju inte, sportchefen som får lämna. Det är ju inte ordförande. Även i Malmös fall lämnade ju ordförande till slut. Liksom. Men det är inte han som lämnar, utan det är ju jag. Och då har jag blivit lite bättre på att stå på mig. I Columbus så stod jag på mig lite för mycket. Och angående kanske så här. Men jag ångrar inte det. Det är hellre det då. Alltså skiljs man åt. Än att man bara så här, men jag löser det som jag gjorde, försökte göra. Så jag försöker ge min bild av vad jag tycker truppen är nu och vad vi behöver när vi har möjlighet att förstärka. Men jag ska också säga det är en sån jäkla balansgång, för jag måste ju också visa tilltro till mina spelare. Och börjar jag har ju jobbat med tränare, och jag minns Nanne var mycket så här, han bara dömde, jag var assisterande till Nanne och även när jag var kapten, och han kunde döma ut, ja men den här är inte tillräckligt bra, medan jag var, men vi får jobba med honom då, men han visste ju också att jo, det är ju han som står där på söndagen eller lördagen eller när matchen är, och om inte spelaren är tillräckligt bra så blir det han som får skulden. Så balansakt där mellan att vara krass mot dem man har truppens status och ändå tro på dem och tro att man kan förbättra.
Du pratar ju om att du kanske inte pekar med hela handen då och säger att jag vill ha den här spelaren utan mer en speciell typ. Mm. Om vi bara leker lite hypotetiskt då med tanken att ex-gaisaren Amin Bodri rider in
jag har hört
på Södermalm. Hur skulle du vilja använda honom? Alltså om vi tänker spelartypen, vad för roll på planen?
Okej, det spelartypen då. Alltså inte...
Hur skulle du vilja använda honom om han nu blir klar?
Ja, men det har jag nämnt någon annanstans. Alltså, jag är ju en gång i tiden trodde folk att jag någon form av så här systemtränare, man skulle bara vara på ett visst sätt. Men jag försöker, okej, de här spelarna är de bästa fotbollsspelarna. Hur får vi in dem på planen? Och sen behöver man ju då alltid, man behöver ju någon målvakt. Det är ju
fundamentalt ändå.
Någon gång kanske man kan testa att spela med bara centrala mittfältare som kan rida och vända även i mål. Så här. Men där är vi inte än. Ska inte säga det, för det blir Johan Dahlin tjurig på mig och Vanne Hahn. Och så måste man ha någon mittback. Men utöver det så, alltså, då är det bara att försöka få ihop det som det blev i Malmö när vi alla spelade till vänster egentligen, för att det var de bästa spelarna och alla gillar att leda till vänster. Så det är väl det första. Ska vi sen prata specifikt om en spelartyp som Bodri, så alltså jag ser att den spelartypen kan vara som en åtta. Nu har vi spelat 4-2-3-1 rätt mycket, men det går vidare och spela med tre mittfältare och sen har man en åtta. Han kan vara den typen av spelare kan vara i en 10-roll. Men jag ser inte honom som en bizarra kopia, absolut inte.
Och du ser honom inte på en kant heller, låter det som?
Nej, jag ser inte honom som en om vi tar som Monte, här trillar ut, jag behöver inte
det,
va? Monte som Madjer, eller Tahali som jag hade i Malmö, nej, jag ser inte honom som den, utan det jag gillar med den spelartypen, för att som Budrya är ju att han kan skapa oreda hos motståndarna. Vi är ett passningsorienterat lag, men är det något jag vill ändra lite med Hammarby så är det att vi ska inte bara passa runt bollen, utan vi behöver också ta bollen och springa förbi motståndare och göra det på ett sätt som skapar oreda. Och då ska inte stå, då ska inte den spelartypen stå på kanten, det tänker jag inte.
Mm, intressant.
Ja, det ska bli intressant att se hur du löser det, för du har en del bra spelare centralt.
Ja, ja.
Om alla blir kvar då? Det får vi se.
Ja, det vet man ju heller aldrig. Det har man ju också, lärt sig. Nej, men jag håller med. Jag tycker att liksom, tittar man på... nu har jag spelat mycket med... Jag har spelat Marcus Karlsson och Tess.
Oscar senast, va?
Ja, som jag har förstått är lite... Alltså, Hammarby-supportarna är väl lite, han delar väl, lite som Oliver Berg var
i Malmö. Ja, Oscar Jansson själv. Ja.
Men det är ju så här, vi tränare, vi ser ju Oscars klokhet och vi ser ju hur bra alltså, han är att få andra att bli bättre. Det är ju en osexig egenskap, eller rätt sexig egenskap i sig.
Man är tränare.
Ja, precis.
Men rent utifrån, jag hör ju vad du säger, rent utifrån åskådarens bild kanske inte alltid ser det.
Nej.
Och då blir det att han sticker inte ut jättemycket i spelet och då blir det svårt att förstå, okej, vi har den här spelaren, varför spelar inte han? Mm. För att det ser mycket bättre ut för ögat.
Ja.
Kanske också att Marcus Karlsson är ganska bra på att göra dem runt sig bättre också.
Mm. Mm. Så att man tycker inte att man behöver det också. Exactly. Där. Nej, alltså, vi har Frank Junior som är en otroligt skicklig fotbollsspelare. Men den balansen måste man kunna... Ja, det är ju den man sliter med hela tiden. Sen älskar ju jag... Det tror jag de har blivit lite förvånade kanske spela Hammarby. Jag älskar ju försvarsspel och pressspel. Så det är ju, har ju varit 90% det vi har jobbat med. Så... Och Oscar är en smart spelare i det. Så Budry-typen, kallar vi honom, är ju också med löpstyrkan. Det är också viktiga egenskaper.
I Bayern kallar de har redan en benämning för Budry-typen.
det blev snabbt.
Jag har fått så mycket frågor om det, så vi var tvungna att skapa den.
Många roliga frågor. Vi återkommer såklart till Hammarby. Magda undrar, sammanfattning av USA-tiden, har du pratat så mycket om den korta men kanske intensiva tiden?
Jo,
vi har kanske inte all tid i världen, men det är intressant att höra, framförallt då kanske vad som gick snett, vilka lärdomar tar du med dig därifrån?
Ja, men alltså, att det är inte lätt att göra en bedömning på vad som är rätt miljö. Jag hade då, där och då, om man säger november, december, så hade jag en hel del möjligheter, och det, framförallt var det utomlands. Men det som kändes då bäst utifrån personlighetsmässigt, där är du general manager, som är som sportchef, var Columbus. Sen, jag sticker inte under stolen med att ekonomiskt fanns inget som kunde jämföras med det Columbus. Så, och då blev den liksom, ska man göra den uppoffringen så blev den viktig. Men sen vet man ju inte. Och det som jag kanske frågat mig är varför anställde de mig när jag sen gjorde exakt det jag hade sagt jag skulle göra. Men de tyckte bara det blev för mycket och för jobbigt. Jag vill också rensa ut spelare som de inte var villiga på att rensa ut. Och då var det så här. Det var väldigt intressant. Jag trivdes jättebra på ett sätt. Men jag var inte den, kunde inte vara den tränare jag ville vara. När sen också det blev jättebra ekonomiskt, så var det så här, bästa lösningen på det då. Och lärdomen. Ja, att man kan egentligen bara ta ett beslut med den informationen man har där och då. Och sen kan man inte ångra. Alltså, så det blir ibland inte vad man har tänkt sig. Och det som det ledde fram till var att okej, om jag ska vara tränare, då är det viktiga för mig att försöka hitta en miljö där jag får vara det. Det är inte så att jag bara går in som en jävla, liksom, vad säger man, ångvält i Hammarby. Men jag måste kunna vara mig själv inför spelarna, och det känner jag att jag kan vara.
Känner du att du är sugen på att studsa utomlands igen? Du har ju varit ganska hemmakär både till Kalmar men Sverige tidigare. Nu när du gjorde en ganska...
en ganska lång resa då, så att säga, till USA de månaderna. Vad känner du kring den delen när du tänker på din framtid?
Det där är en jäkla bra fråga, måste jag säga. För att alltså, vad är karriär? På ett sätt var jag väl karriärsdriven när jag var spelare, men jag valde att vara mer. Det var lite samma, på ett sätt samma sak. Var kunde jag vara den spelare jag ville vara? Jo, det kunde jag vara i Kalmar. Sen ångrade jag lite när jag väl hade slutat spela att jag inte testade något annat. Alltså, jag hade väl den reflektionen när vi mötte Young Boys 2012, tror jag, med Kalmar. Och så här, var vi i Bern, vad det heter, stan. Va? Så bara, fan, jag tror, alltså, någon av Fanu, Alexander Fanu, ja, spelade. Var så här, vilken arena, vilken stad, vilken, och det hade jag då inte reflekterat över, för jag var så hemmakär då. Men som tränare så har jag känt så här, att ett, jag ska inte vara dumlojal bara för att okej, jag ska stanna någonstans till vilket pris som helst, för att vi tränare är lite vi är handelsvara ändå. Två, kan man uppleva någonting liksom med familjen, och kanske också säkerställa en ekonomi, då har jag inga problem med det. Men jag har väl också landat i att du kan gå utomlands. Det är massa tränare i MLS till exempel som tjänar bra pengar, och som de är 1,5 år i någon klubb. Du vet inte ens vad de heter eller hur de spelar, för att det är så intetsägande och grått. Men de spelar spelet, de ser till att de får in några 2-3 bra spelare, sätter defensiven och sen spelar de som alla andra. För mig är det snarare att kunna hitta en miljö igen då där man kan. Jag hoppas ju att Hammarby på sikt kan bli en kraft i en europeisk kontext, liksom, till exempel. Där du vågar ta beslut som kan vara lite jobbiga, men som du vet eller tror ökar möjligheten att vara bra över tid. Den tiden har du inte i många klubbar. För att jag träffade en europeisk klubb här i december som hyfsat stor klubb, och de var bara så här, vi vill anställa dig, men vi måste vinna första matchen i januari, liksom. Och det är så här, och man vill alltid vinna första matchen, men det ger dig också rätt små möjligheter till att göra någonting som jag tror ger framgång över tid. Så det är viktigare än att, nej, jag studsar utomlands, det behöver jag inte just nu.
För att Hammarby ska bli det laget då, som når dit europeiskt, vad tror du att ni då har kvar för att bli det laget?
Också en väldigt relevant fråga, för att alltså, vi kan prata om träningskultur och vi kan prata om intensitet som alla älskar och sådär. Och nu ska alla svenska lag vara Bode Glimt, så vi får se vad det blir av allsvenskan då. Men,
får jag avbryta det en sekund, Henke? I det du pratar om nu med Bode, jag rent utifrån, Hammarby har ju alla möjligheter, men jag säger sen att Årsta sätter lite stopp för det i min bok. Jag vet inte vad du säger.
Det var faktiskt mitt svar att sen hur man löser det, för jag vet, tar vi Stockholm så är det ju.
Och då pratar ni träningsmöjligheterna.
Ja.
Vila, alltså, allt det här. Liksom.
Hur kan man skapa en vardag för spelarna så att de kan återhämta sig mer, så de har bästa maten, så de träningsfaciliteter. Men Årsta är ju jättehärligt, men alla lag, alltså det är lag hela tiden. Om jag vill skifta träningstid en dag, så behöver jag ju planera det 3 veckor innan, för det är lag som tränar där hela tiden. Om jag vill lägga in något extra så är det jättesvårt. Maten, alltså vi har ju frukost och lunch, men som i alla klubbar jag varit i så är det får inte kosta mer, och vi kan inte ta matlådor. Alltså sådana här små grejer som för mig bara är, se till att fotbollsbiten är så bra den bara är. Ge spelarna de bästa möjligheterna istället för att sen måste du köpa in bra spelare som kostar, och det tycker jag Hammarby gör, men du måste säkerställa träningsvardagen. Det finns vissa, det var samma sak i Malmö, jag menar, man tror att det är skitbra, men där är ju arenan som den är. Det går inte att göra så mycket med arenan, med de inre faciliteterna, med gym, med de sakerna som kan öka möjligheterna till återhämtning, eller fler träningsplaner, för Malmö stad ägde marken och ville inte sälja den eller ge bort den och sådär. Och så är det samma sak med Åsta, det är ju, det är något berg och skog. Och
ja, den är, det, fler planer blir ju ganska svårt att tillägga där. Eller lägga där till där. Ja. Men rent överlag så känner jag tycker att många sätter alldeles för mycket, framförallt här i Stockholm tycker jag, att det är för många som sätter en alldeles för stor stolthet i det här är vårat. Mm. Kontra att se, ni har ju faktiskt i Hammarbys fall, ni har ju hela söder. Flytta ut då 3 mil om det krävs för att... Mm. Få de bästa faciliteterna.
För ska
det
ju... spelarna ta sig dit och...
Jo, men det är ju fortfarande...
3 mil.
Ja, det är men fortfarande... Detta är,
alltså, Hammarby är ju inte ensamma där. När vi pratade om Superlive 2014. Jag höll ju på i Kalmar där. Liksom, att hur kan vi bli bästa akademin i typ världen? Och hur kan vi... Och det var också så här träningsmöjligheter. Mm. Och sen grejen är att klubbarna driver inte de här frågorna riktigt. Och sen så... Så går det 10 år så har ingenting hänt. Liksom. Om man hade börjat 10 år tidigare så hade man kanske varit längre. Då hade man ju varit längre fram. Men där är vi svenska klubbar är långt efter. Ja, det var ju enormt i MLS träningsanläggningarna. Men visst, då har du miljardär, billiga, alltså de som bara, okej, den kostar 1,5 miljard, inga problem, och så investerar de i det. Men vi kan ju fortfarande investera mer än vad vi gör i svenska klubbar, och Hammarby är ett av de exemplen.
Men lite problem med det, förlåt att vi hamnar in i det här, men lite ett problem av det är ju att det ofta är styrelser som ska klubba igenom den typen av beslut, och där vi har lärt oss svensk fotboll, det är ju oftast så ser de ju till kortsiktiga beslut i många av klubbarna på grund av att de vill påverka här och nu för att de sitter i 2 år. Mm. Man gör inget arbete i form av att Hammarby ska bli bättre om 10 år för att det kommer 3 andra in i styrelsen som kan fortsätta driva det. Nej. Det är ju ett litet problem faktiskt vi har.
Det är en stor orsak till det.
Ska vi vrida snabbt och lite fokus till, vi fick en fråga också från Valle, och det kan väl fungera som en bra brygga över till vad som sker på torsdag. Henrik, hur ser du, eller tycker du att Hammarby ska ses som likvärdiga Anderlechts nivå? Där kan man väl kanske också säga för något sätt jämföra och gissa att Anderlecht har lite andra förutsättningar när det gäller faciliteter. Men rent sportsligt, vad ska Hammarby-supportrarna gå in med för, ja, men för förväntningar på det här dubbelmötet?
Ja, också. Fan, vilka bra frågor. Anderlecht var faktiskt en klubb jag diskuterade med, men det var länge, det var 2 år sedan. Så, så då fick jag bara
koll. Du vill inte säga vilken klubb det var som gav dig vinn första matchen i januari?
Ja, det var en österrikisk klubb. Men, nej, men det är när vi pratar faciliteter så liknande, så är det ju, eller förutsättningar, så är det ju en klubb som Anderlecht som Hammarby ska jämföra sig med, tycker jag. Sen vet ju vi att de kan ge löner på ett helt annat sätt, vilket gör att de får en annan kvalitet hos spelarna och tränarna kanske också, och scouterna, alltså alla de bitarna. Men vad vi är just nu, så de är ju, nu har de en ny tränarstab, och de har spelat 3 träningsmatcher och lite svårbedömda. Vet att de är i försäsong. Konstgräs är väl inte deras favorit, så det finns massa saker som jag tycker talar i vår favör. Men man ska vara medveten om just vilken nivå en klubb som Anderlecht håller generellt. Men sen är jag lite att fuck it, vi ska ju gå ut med attityden att vi ska äga matchen och vi ska dominera. Men vi måste också vara medvetna om att vi behöver sätta varenda fot rätt. Och vi behöver, alltså vår start mot Degerfors duger ju inte om vi möter Anderlecht till exempel. Vi har några bolltapp och bjudningar som skulle straffa sig direkt mot den kvaliteten. Men vi har också möjlighet att höja vår egen nivå. Då kommer vi se till att det lever hela vägen in.
Nu vet jag inte om Anderlecht tänker och kollar på det. Förlåt, Irma. Men jag vet ju att du är väldigt noga med, eller ni är noga med motståndarscouting och grejer. Jag kollar lite snabbt eftersom jag ska jobba med den matchen. Jag... Bolltapp mot den typen av motstånd när de har den typen av yttrar är inte Hur planerar du där? Har du redan börjat sätta in i det eller vad tänker du?
Ja, det var faktiskt en del i mötet idag. Vi gick igenom Degerfors matchen men ledde in det på såklart då, eller såklart, vi ledde in det på Anderlecht och det är ju en bit i det. Och det är ju den där balansen mellan att vi är duktiga på att spela in centralt på, och vi har väldigt skickliga spelare som vi pratar om här centralt. Men någonting jag försöker installera är just att vi behöver göra någonting innan vi spelar in. Vi pratade efter Elfsborgs matchen här med att flytta bollen lite mer. Det har inte varit helt enkelt att få kanske våra mittbackar framförallt att inte stå på bollen. För de har gjort det mycket för att locka upp. Men gör vi det och spelar in den centralt så kommer de bara hugga. Samtidigt så vill jag inte heller ta bort den möjligheten. För det är ju därifrån vi också kan skapa väldigt stora målchanser. Men jag skulle nog säga att den stora biten blir ju när vi har tryckt ner dem och vi försöker attackera deras box, att det är rätt. Folk älskar ju tidiga inlägg och sådär, men slår vi in det för tidigt och vi inte har position utanför, då kommer de ha farten och skickligheten till oss. Så den strukturen när vi anfaller boxen är jätteviktig.
Mm. Det är 2026 nu. Det betyder lite sociala medier tider. Så vi tänker att vi ska ställa några frågor där du kanske inte får 3 minuter på dig att svara. Det ska gå lite rappt.
Okay. Är du med? Ja, det här gillar jag. Det här,
inte för mycket betänketid heller. Ja, vi får se vad som poppar upp först. Största ögonblick i karriären?
Emma Boda, Julkul Cup 1987. Listerbiko slog Kalmar FF i finalen.
SM-guldet rök.
Ja, SM-guldet 2. Eller vilket av dem?
Ja, det är ju där. Vilken är du mest stolt över? Den är bra faktiskt. Spelare eller tränare?
Ja, men alltså det var ändå. Ja, men det är faktiskt rätt tajt mellan 2023 och 08. 2023 var ju fantastiskt med Elfsborg i sista. Stefan Andreasson var väldigt upprörd. Han är fin, men ja.
Bästa spelare du spelat med?
Rasmus Elm.
Och tränat?
Ja, jag får nog ändå säga att jag har tränat. Ja, Rasmus Elm också då. Fantastisk.
Bästa spelare du mött då?
Jag är så dålig på namn.
Men låt oss begränsa oss till Allsvenskan.
Allsvenskan.
Ja. Det är mest där du har härjat ändå, tänkte jag säga.
Alltså jag tycker ju jag har ju haft ett standardsvar så jag får väl hålla i det. Alltså Magnus Kjellander ÖIS 99 tyckte jag. Sen var Johan Elmander ruggig 99, alltså
Micke med. Jag tror
99. Djurgårdstiden var han också ruggig. Sen har du ju ändå spelat mot de här Alfonso Alves och Ailton va? Eller hette han då? De precis. Två var ju också
Alfonso var också såklart väldigt bra. Men jag tror jag spelade mot Stefan Rehn med. Han var ändå, alltså ja. Det är väl också att när man är yngre så spelar man och så får man känna den här nivån. Men Nebojša Novaković 99 var också på en nivå som var sådär. Ja, jäkla. Lekfull men effektiv.
Vem är det mest underskattade du har stiftat bekantskap med?
Tränat. Det är roligare.
Oh, bra. Och det, nu ska man svara snabbt här också. Tänk vad många sms jag kommer få från spelare som då skickat.
Jo, varför, men de kan också vara det. Men den som varit mest. Som du tycker varit jävligt bra men som liksom inte har fått.
Ja. Kanske inte alltid står i alla studios efter match.
Nej, men precis. Alltså, jag vet att han fick mycket upp mig. Men Romario i Kalmar. Jag hade önskat, jag tror både han och jag hade önskat att jag fick träna tidigare. För han var ju redan 36 eller någonting när jag tränade honom i Kalmar 21-22.
Men, kanske framförallt han.
Ja.
Du önskar att du tränade. Han kanske inte önskade att du tränade honom tidigare.
Ja, men det tror jag ändå. Han fick ju jaga för mycket andra bollar där under många år. Så, Nej, men han tycker jag väldigt, väldigt underskattad, även om han har fått mycket uppmärksamhet också. Så. Alltså, spelare som han har spelat mot.
Nej, skit i det.
Ja, men annars alltså, Voxlin tyckte jag i Gävle var det väl? Ja,
du specificerar vi tränare här, så att alla född efter...
Exakt. Ja. Ni får googla. Kjellander, googla Magnus Kjellander. Ja, ja, ja.
Men den här är också intressant, för det är lite på samma tema, men ändå inte. Alltså, en spelare som du trodde på, men som aldrig växte ut till den där stora spelaren och nådde den där potentialen som du kanske såg någon gång.
Jag har en till dig sen, som jag tror du kommer kanske hålla med
om. En spelare?
Tänk om han nu droppar den spelaren.
Jag skulle säga i Sirius, nu är det ju skadorna satt upp, Sugita.
Ja, ja. Vi hade ju en... Han var ju
otroligt. Han ju var grym.
Jo, ja. men blev ändå inte där man trodde. Nej.
Ja, men ta den du tänkte nu.
Nej, men den spelare som... Men det är ju på grund av skador, så är det ju Vecchia. Ja. Som jag... Nu tycker jag att han var väldigt bra 2023. Men då, när vi tog in honom... Vi tog honom från Rosenborg, så... Så var ju, jag hoppades att han skulle kunna vara tillgänglig mer, men det har varit strul. Men den talangen han har, den fallenheten för fotboll är otrolig. Så på något sätt, jag tycker att han har haft en väldigt bra karriär, men den kunde ju såklart varit ännu bättre.
Så. Tänk när han lämnade Allsvenskan.
Ja.
Ja, hinner vi bara ett par till här? Nu är vi inne på övertid, ser jag. Värva en valfri spelare från ett annat allsvenskt lag till Hammarby idag. Amin Boudry räknas inte, för han tillhör inte en allsvensk klubb.
Ja, bra, Pintorp, bra.
Från ett annat allsvenskt lag.
Från Grine i Malmö, om det inte kommer därifrån nu då.
Alltså, men då säger jag,
den behöver inte ersätta någon i ditt lag.
Nej,
så
jag menar
inte
det kan lätt tolka som att du tycker du är inte nöjd med...
Skit i det.
Men,
ska Paulus inte spela om jag värvar han Robbie från Uppsala?
Nej, men nu den som nu, fan, men Anders Christiansen, nu är han skadad, men det är ju min, alltså jag tycker att han är så bra. Han har jag knycklat in, säger man så, i laget oavsett var, oavsett position. Sen tycker jag Otto Rosengren är ju en... jag tycker mycket om Otto, också som person. Man kan ju säga vad man vill till honom. Otto, här skulle du gjort så här. Ja, jag håller med. Så en väldigt bra spelare, underskattad också.
Sista då, SM-guld eller gruppspel i Europa League den här hösten med Hammarby?
Måste man välja det? Alltså?
SM-guld. De var ju svältfödda, stackarna.
Ja, precis. Men vi,
kanske inte det klubben säger just nu i det här läget. Nej, men alltså...
försvinner han då om man väljer det första?
Ja, vi får lägga upp det.
Ja, okej. Men, nej, men jag, ett SM-guld tror jag också är vad Hammarby-lägret suktar efter. Sen är det någonting vi också bygger över tid. Så, jag säger som Nanne när han hade Hammarby och de då skulle gå upp. Bara, går vi inte upp så var vi inte redo. Vinner vi inte SM-guld så var vi inte redo för det. Då var det bra att vi inte vann det nu, för då vinner vi det när vi är redo.
Sista fråga. Om man potentiellt hade haft en Boudry typ som skulle vara spelklar till ett Europaspel, skulle man kunna starta honom då, eller skulle föredra att slänga in honom då?
Jag gillar frågan, Irma.
Nu har jag ju, eftersom jag har varit i USA, så vet jag tidsskillnaden mellan Los Angeles och säger då att han potentiellt landar här då, så finns det ju den aspekten som kan vara lite...
Det är annars ganska bra. Vilken tid spelar ni på torsdag?
7.
På kvällen. Det är ganska bra USA-tid också.
Han har undervaknat.
Okay. Morgonträning.
Så komma in i så fall.
Komma in, ja. Bra. Då tar vi
och om den typen av spelare skulle
exakt.
Och just han.
Ja, underbart. Tack Henke för att du kom hit.
Ja, tack.
Stort lycka till både under den allsvenska säsongen vi ses ute på arenorna, men framförallt också torsdag.
Tack så mycket.
Tack till er.
Tack. Bra jobbat. Det var första, va?
Nej, han körde på våren.
Andra. Mm. När folk har semester.
Då kliver han in.
Då kan det vara så att man dyker upp här, även med dig, på torsdag. Det är då vi kör nästa gång. Då är bollklubben tillbaka. 15.00 ska vi säga. Vi har ändrat tiden. Jag vet inte varför. Det hinner vi lista ut till...
På grund av matchen.
Hallå Adam.
Ja, såklart.
Så hinner vi lista ut.
Såklart.
Ja. Så är det. Ta hand om er. Andra sändning idag.